Du lyssnar på München av Robert Harris i översättning av Svante Skoglund, uppläst av mig, Reine Brynolfsson. Man bör alltid betänka att det som idag hör till det förflutna en gång låg i framtiden. Historikern F. W. Maitland, 1850-1906. Vi borde ha inlett kriget 1938. Situationen var som mest gynnsam i september det året. Adolf Hitler i februari 1945. Första dagen. 1. Strax före klockan 1 på eftermiddagen, tisdagen den 27 september 1938, visades Hugh Leggett, tjänsteman i hans majestäts utrikesförvaltning, till ett bord nära ett av de höga fönstren i hotellet Ritz matsal i London. Han beställde in en halvflaska 1921 Dom Pérignon, som han inte hade råd med. Vek ihop The Times på sidan 17 och började för tredje gången läsa översättningen av det tal som Adolf Hitler hållit kvällen före i Sportpalast i Berlin. Herr Hitlers tal. Sista ordet till Prag. Krig eller fred. Då och då slängde Leggett ett öga mot entrén i andra änden av rummet. Kanske var det bara något han fick för sig. Men det kändes som om både gästerna och personalen rörde sig mer dämpat än vanligt på den tjocka mattan mellan stolarna, klädda i gammal rosa tyg. Inte ett skratt hördes. De tjocka glasrutorna släppte inte igenom minsta ljud från de 40-tal män, några med bar överkropp i det kvava vädret, som höll på att gräva skyddsvärn borta i Green Park. Det tog det inte någonstans i världen längre råda tvivel om att det inte är en man eller en ledare som tar till orda, utan hela det tyska folket. Jag vet i denna timma att hela folket, alla dess miljoner, står bakom varje ord som jag här yttrar. Heil. Han hade lyssnat på BBCs direktsändning. Det metalliska, skoningslösa, hotfulla, självömkande, skrytsamma talet, imponerande på sitt sätt, hade ackompanjerats av smällarna från fyrens nävar när han bankat dem i podiet och de entusiastiska ropen från de 15 000 åhörarna. Det var som om det omänskliga, skrämmande ljudet flödade upp ur en mörk, underjordisk källa och vällde ut ur radions högtalare. Jag är tacksam för allt arbete som Mr. Chamberlain lagt ner, och jag har försäkrat honom att det tyska folket inget hellre vill än fred. Jag har även betonat, och jag upprepar det nu, att sedan denna fråga löst har Tyskland inga fler territoriella anspråk i Europa. Leggett tog fram sin reservarpenna och strök under hela stycket. Han gjorde samma sak med en tidigare passage om det tysk-brittiska flottavtalet. Ett sådant avtal är moraliskt försvarbart endast om båda nationerna högtidligt lovar att inte föra krig mot varann igen. Tyskland är berett att utfärda ett sådant löfte. Låt oss alla hoppas att de som delar den inställningen även blir tongivande bland britterna. Han la undan tidningen och tittade på sitt fickur. Det var en del av hans personliga stil att han inte bar klockan på armen, som de flesta i hans ålder, utan i en kedja på magen. Han var bara 28 år, men gav intryck av att vara äldre. Ansiktet var blekt, uppträdandet allvarsamt och kostymen alltid mörk. Han hade bokat bordet 2 veckor tidigare, innan krisen hade seglat upp. Nu kände han skuld. Han tänkte ge henne ytterligare 5 minuter, sen skulle han gå därifrån. Klockan hade hunnit bli kvart över när han såg hennes gestalt reflekteras mellan blomsteruppsättningarna på väggen som var täckt med speglar i förgyllda ramar. Hon stannade till i öppningen in till matsalen. Såg nästan ut att stå på tå när hon spanade omkring sig med den långa vita halsen utsträckt och hakan pekande uppåt. Hon vägrade använda glasögon. Han fortsatte betrakta henne en kort stund, som om hon vore en främling. Han funderade på hur han...